Ja, hej på er allesammans. Hej, ja. Härligt gensvar där. Ja, liten presentation här då. Mats Magnusson heter jag alltså då. Och det är så att alltså, hela mitt liv så har jag fått heta Magnus överallt. Så att jag är ganska van och det är ett ganska fint namn egentligen. Så att jag har inget emot det så. Men Mats Magnusson heter jag då. Jag är 52 år. Har två härliga barn i övre tonåren. Och jag har varit kristen nu i 30 år. I år faktiskt. 30 år med på vägen. Ja, det är ganska länge. Så jag blev frälst någon gång strax efter 20 sådär. Och så har jag varit kristen i 30 år. Jag har varit pastor i 20 år utav dem faktiskt. Men nu jobbar jag som montör på Prisma Tibro. Så jag står där och drar i skruv, brukar jag säga. Och det är härligt också. Vi har en jättegod arbetsplats där. När jag nu står här så vill jag liksom passa på att säga lite tack till alla härliga människor i församlingen här. Det låter ju nästan lite överdrivet när man säger åh, fantastiskt och härliga människor och så här. Men nu, alltså det här är på riktigt och ifrån mitt hjärta verkligen. Jag har haft väldigt mycket gott av den här församlingen. Ungefär 3 år tror det som jag har varit med här nu. Och jag har haft väldigt mycket gott av predikningarna här då. Henrik och Mattias och Katrin, hon var, och alla ni andra som har predikat här. Jag har haft väldigt mycket gott av det. Och lovsången, det är ju så där man liksom känner att man kommer rätt med Gud på något vis. Även om jag ibland står och ser, tänker att om lovsången tittar på mig nu så ser jag nog väldigt vanlig ut, som en liten torr gubbe. Men alltså, jag har själv upplevt väldigt mycket av det där. Va? Och så är det ju det här med alla barn som springer omkring. Ni vet, alltså, jag har aldrig varit den här liksom, barnmagneten eller så, aldrig någonsin. Men alltså, det är ju så härligt att se barnen. Liksom. Och det är en sån förstärkning åt gudstjänsten, tycker jag. Att det finns en massa barn som springer omkring och gör massa roligt. Sen är det lite underhållning ibland också, som när liksom man ser att det är en liten kille som försöker övertala sin pappa till någonting och liksom tittar med stora ögon och så här. Man tänker, nu ska vi se om vem vinner, pappa eller barnet. Så det är roligt. Predikan idag ska ha 3 avdelningar då. Det är lite unikt. Jag vet inte om ni har hört någon predikan med 3 punkter förut. Jag tänkte i alla fall ha 3 punkter här. Och det handlar alltså om Guds godhet till oss genom Jesus Kristus. Först så tänkte jag berätta lite grann om att Guds godhet till oss kommer till oss genom att han visar vem han är i Jesus. Och sen också att han visar vad det är att vara människa. Det visar han också genom Jesus. Och det sista då, Jesu kors visar Guds godhet till oss. Vi ber en bön till. Kära Herre, jag tackar dig för ditt absoluta intresse för varje människa som har kommit hit. Oavsett vart vi är i livet eller om vi idag är glada och känner att ja, Gud, du är så god mot mig. Eller om vi idag känner att nu är det väldigt svårt att förstå vad som händer. Så tack Herre att ditt intresse är så stort och så absolut för oss allesammans. Tack Herre, i Jesu namn. Amen. Då åker vi. Börja med ett litet vittnesbörd då ändå. Det är så här att predikan kommer som någonting av något som ja, det har liksom växt fram de senaste åren, det här med Guds godhet. Jag har berättat att jag varit pastor i 20 år, men det är mycket man har kunnat bara i teorin, kan jag tycka nu. Och som Gud ändå har visat i verkligheten nu då. Så här är det, att för 4 år sedan ungefär så kraschade mitt liv. Helt. Och det är ingenting som jag försöker identifiera mig med liksom, eller ta upp eller berätta om master och så här. Men det är sant, det var så. Det kraschade helt och hållet. Allting. Jag fann mig själv nyskild, sjuk, utan arbete. Jag hade 2 barn i yngre tonåren då som skulle försörjas. Och tron på Gud, det minst sagt gungade, kan jag säga också, i det här. Det som hände är nog att, om du tänker liksom ett plan som kraschar så här, och så kommer Gud där. Så letar han lite i skrotet där, och så hittar han, oj, där hade vi den lilla gubben. Och sen så har han börjat, och med ett tålamod som bara Gud har, tror jag. Alltså med tålamod så börjar han liksom att sätta ihop allting igen. Och få saker på rätt plats. Och jag kan säga att en del saker som jag under 20 år som pastor liksom höll för väldigt självklart, det har jag nu, jag tror i alla fall tillsammans med Gud, det har jag liksom kastat bort, för att det var egentligen bara en mänsklig kultur, människopåhittad kultur. Andra saker visar sig att det höll. Det höll genom alltihopa. Och så ytterligare andra saker har Gud liksom lagt till och visat. Det är sånt där som egentligen borde varit med hela tiden. Men nu så har liksom Gud fått med det där. Så det där är Gud. Han är fantastisk på det här. Återigen, när man använder alla de där superlativerna, fantastisk och otrolig. Och alltså, det är nästan så att det blir lite vana. Men tro mig, Gud är helt makalös på det där med att plocka ihop oss igen om det behövs. Och det behöver inte vara så att vi liksom har gjort världens krasch. Han är makalös på att få till oss. Jesus uppenbarar vem Gud är. Jag tror att för både mig och för dig säkert, för många människor, så hamnar man ibland i den där situationen. Man undrar, men vem är Gud egentligen? Varför händer det här? Hur kan alltså Gud, varför? Och så allt sådär, va? Man kan nästan inte uttrycka, om man vet inte. Och arg på Gud kanske. Då brukar vi säga att Gud tål att vi är arga på honom. Jajamän, det gör han. Han är inte skakad det minsta. Däremot så är det ingen framkomlig väg. Men det är helt naturligt att man kanske då ibland uttrycker den där ilskan. Vem är Gud? Och när man ska försöka orientera sig så finns det så många röster. Har ni lagt märke till det också? Det finns så många röster, så många påståenden om Gud. Har du varit med lite grann i det kristna, bara om vi tar den sfären, så kan man ju höra en predikan där, och där verkar det vara på ett sätt, och sen hör man en predikan i den konferensen och där verkar det vara på ett annat sätt. Alltså, och det där kan vara något förvirrande. Vem är Gud? Vem är Gud? Och då vill jag läsa det första bibelordet idag. Och jag hämtar ifrån Johannes. Johannes första kapitel. Hur ska jag kunna veta vem Gud är mitt ibland allt som påstås, mitt ibland allt som är? Johannes första kapitel får du gärna slå upp. Från kapitel 1 och vers 18. Jag har tagit mig friheten att köra old school idag utan PowerPoint. Jag har kört alla år, nästan alla massa år körde jag alltid med PowerPoint. Men sen, nu kändes det lite så här gott att göra lite old school. Så här, lite fet bibel. Och så skriven ett utkast här. Ja. Okej. Okay. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn har gjort honom känd. Den översättning jag använde var folkbibeln här nu. Det finns massa bra översättningar. Jag använde folkbibeln just nu. Jesus Kristus handlar det här om. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och i faderns famn har gjort honom känd. Det är alltså helt möjligt för mig att veta någonting om Gud. Trots alla röster som är. Och jag är inte heller utlämnad. Jag är inte utlämnad till att bara liksom höra lite där eller lite där. Eller vänta och vara lite förvirrad. Det finns en riktig, ordentlig möjlighet att veta vem är Gud. Vi brukar prata om gudsbild ibland. Nu är det ju så här att oavsett vad jag har för gudsbild, alltså vad jag tror om Gud, så är ju Gud den han är. Han förändras inte av om jag tror att han är sån eller sån. Han är den han är, eller hur? Men däremot så gör det en enorm skillnad för mig vad jag tänker om Gud. Har jag en hård och dömande Gud så kanske jag också blir hård och dömande eller också väldigt rädd. Har jag en bild av Gud som liten, då kommer jag inte att intressera mig särskilt mycket för honom, utan då är det allt möjligt annat som kommer till att ta min uppmärksamhet. Alltså har jag en diffus gudsbild, ja, då kommer jag mest att vara förvirrad. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det gör all skillnad för mig om jag har en sann bild av Gud. Och det är faktiskt möjligt för dig och mig att ha en bild av Gud. Vem han är. Jesus har gjort honom känd. Det finns fler bibelställen som backar upp det här. Jesus säger till exempel att jag gör ingenting utan bara det som fadern har visat mig. Säger han till exempel då. Och han säger också att jag och fadern är ett. Och så vidare. Jesus Kristus är den optimala uppenbarelsen om vem Gud är. När jag ska liksom ta reda på hur är Gud egentligen? Vad tänker han egentligen? Vad vill han egentligen? Så kan jag gå till evangelierna och så läsa där. Kanske inte bara snuttar utan kanske lite mer. Och så växer det fram en bild. Så här är Gud. Får jag bara ge en liten så, alltså det här är ju någonting som jag själv har brottats med, och då räknar jag med att det finns säkert flera. När man läser Bibeln, ni vet, så läser man Gamla testamentet och så läser man Nya testamentet. Och jag är helt övertygad om att vi har samma Gud i gamla som i nya, och att det är samma, alltså att han inte har ändrat sig och alltihop det här. Men ibland när man läser Gamla testamentet så får man liksom, ja, så är det där. Och så kommer man till Nya testamentet och nu är det på ett annat sätt. Alltså, jag brukar tänka mig det här som ett bygge av ett hus. Alltså, ska man bygga ett hus så måste man ha en grund först. Alltså, det är väldigt viktigt, det finns en grund. Och Gamla testamentet och allting det som liksom händer där, det är som Guds grund. Alltså, han tar gott om tid, för det är viktigt med grunden. Och så liksom lägger han en grund här då. Och man kan titta på en grund när man bygger ett hus. Kan man liksom tänka att ja, men det här, det är en perfekt grund. Det är inget fel på den. Men det är inte hela huset. Är ni med? Alltså det är inte hela huset. Och man kanske kan ana lite när man ser grunden. Vänta, vad det ska bli här. Ja, jag ser att ja, det blir nog ett garage och det har nog ungefär den här storleken. Där sticker upp rör, det kanske blir en tvättstuga där. Och så här, man anar liksom. Precis som i Gamla testamentet. Man anar liksom vad det ska bli. Vad Gud har tänkt. Men sen är det ju liksom själva vitsen med alltihopa. Själva tanken. Det är ju att det är huset som kommer på. När Jesus kommer. Ja, men det nu visar Gud. Det här var grunden till för. Det här hade jag tänkt. Så att, och därför kan vi liksom tryggt läsa om Jesus och veta att ja, det här är den optimala uppenbarelsen om vem Gud är. Nu visar han sig. Så här tänker jag. Och då, man kan se många saker, och jag tror att det allra bästa är att var och en av oss själv liksom tar lite tid och tänker efter vem är Gud och läser om Jesus och får se hur god han är. Det tycks i alla fall vara som att Gud är väldigt kärleksfull. Det tycks också som att han är ganska arg på fariser och sadduceer. Så att han är ju arg på en del saker också. Religiös elitism liksom. Vi kan lagen, de andra är de förtappade liksom, som fariserna liksom så. Eller de förbannade sa de, tror jag de till och med sa. I alla fall säger någon översättning det. Alltså religiös elitism, det blir Gud arg på. Men det tycks ju när man läser om vad Jesus gör, om han då gör fadern känd, så tycks det som att Gud har en enormt intresse för att hjälpa människor. För om du läser nu, det är ju det som Jesus gör. Så alltså, okej, här står jag nu, jag vet inte riktigt, och vem är Gud? Så här, då kan jag ändå landa tryggt i det här att, ja, men som Jesus gjorde, det vill Gud vara för mig nu. Och ingenting annat. Vi går raskt vidare. Jesus visar vad det är att vara människa. Ja, där kan man också hamna. Vem är jag nu? Alltså man behöver inte göra en livskrasch för att hamna i det. Alltså, vem är jag nu? Vem ska jag vara? När liksom allting vad man är försvinner, så kan man ju bli väldigt konfunderad och upptäcka att man har haft sin identitet i helt andra saker än i Kristus faktiskt. Och det tror jag inte bara är då just för att det händer något speciellt eller så, att vi kan hamna där ibland. Ett tecken på att man inte riktigt vet vad man är, det är till exempel om du går omkring och tänker, åh, jag är så värdelös. Jag är så värdelös. Alltså, då är det ett tecken på att du inte riktigt har klart för dig vem du är. Ett annat tecken därpå, det är om man går omkring och tänker, ja, alla de andra är så värdelösa. Alla de andra är så värdelösa. Alltså, det är också ett tecken på att man inte riktigt har klart för sig vem man är. Jesus visar vad det är. Och det är likadant med det. Det kommer att göra en jättestor skillnad för hur mitt liv utformar sig. Om jag vet vem jag är eller inte. Om jag har rätt tankar om vad ska jag vara för någon. Vi läser i Bibeln igen. Den här gången från Filipperbrevet 2:5. Och där står det. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Alltså, vi ska vara såna i vårt sinne som Jesus Kristus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknar han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Så att ingen ska missförstå mig nu. Och fall om Henrik lyssnar på det här på podden sen, så vill jag vara tydlig med teologin här så det inte blir fel. Jesus är Gud. Från evighet till evighet slutar aldrig vara Gud däremellan. Och när han kom hit till jorden så kom han hit fullt ut som människa. Och använde sig faktiskt inte utav att han var Gud. Han slutade aldrig vara Gud, så missförstå mig inte nu. Men alltså han kom som människa. Och annars hade det inte varit möjligt för oss att ha honom som vår stora förebild. Följ mig, alltså, sa han ju. Jag menar, du har hört tio predikningar över orden följ mig. Alltså, det hade inte varit möjligt att säga följ mig till sina lärjungar och till oss om han inte hade varit människa. Eller som Fadern har sänt mig, sänd jag er. Alltså, om han inte hade varit människa fullt ut, hur skulle vi kunna ha sprungit iväg och liksom tjänat på samma sätt som han? Så han kom som människa hit. När han hade sagt det där med att som Fadern har sänt mig sände jag er, så andades han på lärjungarna och så sa han, ta emot helig ande. Och där har vi en stor hemlighet. Nej, eller hemlighet är inte, det står i Bibeln, du kan läsa det. Men där har vi någonting riktigt, riktigt gott. Det här ska inte bli en predikan om den heliga ande. Men det jag upptäcker är ju att vi har faktiskt möjligheter att bli mer och mer lika Jesus, just därför att han ger sin heliga ande till oss. Jag ska inte predika om det som sagt var, men vad jag upptäckte är att allting som har med den heliga ande, det är så mycket närmare, så mycket enklare, så mycket mer variationsrikt och så otroligt mycket mer kraftfullt än vad jag som 20 år som pingstpastor någonsin har predikat och föreställt mig. Så ni vet, det här kan bli besvärligt för en del av oss. En del känner liksom att man har varit med om saker där det har varit karismatiskt och det har varit rena övergreppet, så man blir nästan lite rädd när vi pratar om den heliga ande. Nej, men nu, alltså, den heliga ande är den heliga ande. Så här kan man tänka. Gud gav ju den heliga ande för att Jesus skulle kunna leva som människa. På samma sätt vill han ge den heliga ande till oss. Och att försöka likna Jesus, det är ju inte någonting farligt liksom. Det är inte ett övergrepp. Det är inte något som man liksom känner sig tvingad eller pushad av eller liksom pressad av. Det är en relation och någonting gott, något som kommer så mycket mer naturligt och gott och fint och bra på alla sätt än vad både jag och andra ibland har gjort det till. När vi liknar Jesus, så nästan innan jag går vidare på det sista, så måste jag nästan få säga det också, att man kan ju tänka så här, ja, men om vi alla liknar Jesus, då kommer vi kanske till att se precis likadana ut allihopa. Men det är märkligt att så är det inte. Men vi har Jesus som vår förebild, alltså vad församlingen inte blir. Församlingen är inte en militärparad. Menar, har ni sett bilder från sådana här olika diktaturer och grejer? Det kan vara diktaturer både till vänster och till höger politiskt. Alltså. Men de gillar samma sak. De gillar stora militärparader där alla ser likadana ut och går liksom samma uniform och marscherar likadant. Liksom, och vänder på huvudet samtidigt och gör honör eller något annat tecken. Och sådär. Samtidigt. Opersonligt. Så är inte Guds församling. Jag kan nästan tycka att det där det luktar lite ondska faktiskt, när allting är precis likadant. Guds församling, det är mer som en sommaräng liksom. Där växer alla möjliga sorters olika växter och de har olika färg och form och de liksom blommar och olika funktioner där ute i hagen. Ja? Alltså det är mer Guds församling det. Alltså då är det så att här blommar alla möjliga blommor. Då är det liksom, då känner man att nu så här ska Guds församling vara. Guds godhet visar sig för oss och kommer till oss genom Jesu Kristi kors. Korset är ju världshistoriens viktigaste händelse och en verklig mitt i världshistorien. Korset, uppståndelsen, himmelsfärden, pingsten. Alltså vilken händelse i världshistorien. Vi kan säga jättemycket om korset och det innebär ju flera saker. Jesu kors, och jag gör nu absolut inte anspråk på att tala om allt som det innebär. Frälsning för oss naturligtvis. I Kolosserbrevet kan vi läsa om hur Jesus har besegrat välderna och makterna och utsatt den för allas förakt när han på korset triumferade över den. Alltså Jesus besegrade ondskan. I Galaterbrevets tredje kapitel kan vi läsa om att den liksom förbannelse vi hade dratt på oss genom att inte följa lagen, genom att synda helt enkelt. Alltså den har Jesus burit på korset och istället så får vi den välsignelse som Abraham skulle få. Som Abraham fick. Jag vill läsa ett bibelställe om korset här som jag tycker är så tydligt. Det finns många, jag har många favoritbibelställen om korset. Det här är en av dem. Jesaja 53. Här är det här med att man i grunden så ser man liksom vad det ska bli. Liksom det här har vi ett sånt exempel. Där man anar liksom här redan i Jesaja. Och det står så här från fjärde versen. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt av Gud. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för vår missgärnings skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle ha frid. Och genom hans sår är vi helade. Det finns ett gammalt uttryck som har varit med länge i teologin. Och det är alltså det här, det saliga bytet. Jag vet inte om ni har hört om det alltså någon gång. Jag tycker jag har hört om det ganska många gånger. Det innebär i alla fall att du och jag, vi kommer till korset med allt vårt sämsta, allt vårt dåligaste. Och så lämnar vi det där. Och så får vi istället, får vi Guds bästa. Så välsigna Gud oss med sitt bästa. Ett fantastiskt byte för våran skull. Eller för våran del. Eller hur? Vi kommer där med allt. Jag menar, det kan vara alla möjliga olika saker. Och här skulle jag vilja bli väldigt, väldigt praktisk. Vad du och jag kan ha i våra liv. Vad man kan uppleva ibland då. När det är sådana här tillfällen när man kanske har svårt att se Guds godhet. Jag berättar lite hur jag gör. Och så, du behöver inte göra likadant du. Men det, jag bara berättar. Och sen kan du väga lite om lite, hur vill du göra. Jag har ett tillfälle i bilen varje morgon. Jag åker och då tar det ganska lugnt. Nu då, för att då får jag ju lite mer tid. När jag ska åka och jobba. Och då kan det vara en del morgnar. Då kan man känna sig liksom som att och det är kanske särskilt vart så. Att man känner att livet, det kommer, alltså allt kommer bara gå neråt. Alltså, det där blir misslyckat, det blir misslyckat, det blir misslyckat. Oh, jag klarar inte det, jag klarar inte det. Och då finns det ju ingen vits med att liksom smila upp sig inför Gud, liksom spela något spel och halleluja, liksom, alltså så, utan det får man gärna säga. Men alltså det där spelandet liksom, eller låtsas, det är ju liksom ingen idé med Gud, eller hur? Det jag brukar säga som det är, Gud, idag, ja, i hela min tanke och min känsla känns det som att allting kommer gå dåligt. Men jag tackar dig för att din vilja är att du ska vända på allt det här. Din vilja är att du och din plan är att allt det här ska vända. Din tanke är att det ska gå bra. Din tanke är att den här dagen ska inte bli misslyckad. Den här dagen ska bli en dag där du är med. Tack Gud för det. Tack att du är större än varenda problem som jag kan se. Alltså det här är för mig att komma till korset. Och lämna av allt det dåliga. Och få med sig ifrån Gud någonting bra. Och i den tiden då jag kliver in på Prisma så. Ja. Då har jag i alla fall en tro för att den här dagen. Den kommer att bli bra. Vi kan alla uppleva olika saker. När det kommer på oss. Mörka tankar eller modlösa tankar. Vi säger som det är. Herre, jag vet att du har sagt att vi inte ska vara modlösa. Nu är jag det i alla fall, men jag tackar dig för att din kraft och din makt är så mycket större än min modlöshet. Och så kan jag uppleva det, alltså på riktigt uppleva detta, att Gud är med. Det vänder. Tack Gud för att du är större än det här. Och när jag började att förstå att Gud var större än allt det där, så har, ja, jag kan säga på riktigt, så har livet vänt. Det är massor som vänt. Så nu är allting jättebra då. Alltså inte allt, men mycket, mycket har vänt. Alltså Gud har liksom, jag tror att han är fortfarande där tålmodigt, som liksom någon som sitter och, vet, när man var barn så hade man såna här plastmodeller. Det var små detaljer och man fick liksom vara liksom pillernoga så där, va? Och så när man skulle sätta dit den där. Ibland så känns det som att ja, Gud är nog lika tålmodig. Han liksom får till det. Nu ska vi se här med gubben Mats här. Att, ja, vi får ändra lite där och så får han till det till slut ändå. Det är Gud. Alla mörka tankar du kan ha utav att du är arg på människor. Människor som har sårat dig och gjort dig illa. Har du någon gång varit ute för att någon har sårat dig och gjort dig illa? Och det känns som att man vill hämnas. Har du också känt så att du vill hämnas? Och då får man komma med det till korset. Herre, jag vet att du inte tycker att jag ska hämnas. Jag vet att du tycker att jag ska förlåta. Men hela jag känns som att jag vill hämnas. Gode Gud, hjälp mig. Tack för att din kraft och din kärlek är större än min vilja att inte förlåta och att hämnas. Tack Gud. Och så kan man tacka Gud. Och så vänder det. Det går inte på en sekund, men det vänder. Det är en enorm godhet som kommer till oss i korset. Jag ska alldeles strax läsa ett avslutande bibelord. Och nu vill jag göra något som jag tror. Jag står här framme och tror att jag har ett ord här nu särskilt till Skogsrokyrkan. Det ska alltid prövas. För annars så är det övergrepp om man säger liksom att nu Gud har sagt till er här nu. Alltså det, utan jag vill poängtera nu att jag säger någonting jag tror ett ord och så får du pröva det. Det är ingen hemlighet att många av er upplever som att församlingen har gått genom en svår tid i sin historia. Det har jag hört. Jag har verkligen hållit mig utanför och sett till att jag inte vet någonting om det. Och det har kanske kan vara fegt. Men det är i alla fall vad jag har gjort. Om det är fegt så är det väl det. Ni har gått igenom en tid och det här har gett flera av er sorg. Och för en del så har ni känt lite stukade. Jag har inte riktigt liksom frimodigheten. Men nu tror jag att Gud vill tala till oss här. Och säga att jag är den Gud som tar bekymren och vänder det på korset. Vänder det till någonting bra istället. Jag är den Gud som det mest negativa du upplever. Jag är den Gud, tror jag Herren säger. Jag tar detta, jag vänder på det till eran fördel istället. Det upplever jag som att Herren vill säga till er allihopa. Och jag tror att det är dags liksom igen att liksom upp med axlarna och upp med huvudet lite grann och liksom Gud är god och nu vill Gud här. Han vill fortsätta använda oss. Han vill någonting gott här. Vi som är här, Gud vill att det ska gå bra. Det är hans plan. Han vill ingenting annat. Han vill att det ska vara glädje. Han vill att människor som du idag kan tycka liksom att det där de sa det var så jobbigt och hemskt. Och alltihopa så här, att det ska vända för dig och mig och att vi ska kunna liksom släppa det och tycka att det gjorde ingenting. Gud är så mycket större än det. Och Gud vill använda Skogsrokyrkan för att visa hur god han är. Okej, så här står det i Efesierbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam